Finlandsrundradio. Bästa lyssnare, nu talar tjänstförrättande statsministern Ernst von Born.
Medborgare, den 19 september 1944 kommer att i vår historia bevaras som en den tunga prövningens dag för vårt folk. Lika djupt som Finlands folk under dessa svåra år längtat efter fred, lika djupt har det samma i sitt innersta upprörts av tanken på den stund då det ser sig ställt inför nödvändigheten att med fredsvillkoren för ögonen begrunda sina möjligheter för ett fortsatt nationellt liv. Denna stund har nu kommit. Idag har vår fredsdelegation i Moskva undertecknat avtalet om vapenstillestånd med Rådsförbundet och Storbritannien. Avtalets undertecknande innebär att vi omedelbart är skyldiga att påbörja tillbakadragandet av våra trupper bortom den gräns som...
I mitt minne etsades en bild av inte bara en reslig och ståtlig man. Han såg verkligen ut som den svensk folkets hövding han kallades. Han hade en kraftfull stämma. Han uttalade sig egentligen i ganska enkla, klara ordalag. Det var någonting som menige man kunde uppfatta och också omfatta. Senare har det här intrycket bekräftats.
Min minnesbild är nog liksom de flesta andras. Jag var en ståtlig herre. Och i sina välmakts där så kunde han tävla, tror jag, med vem som helst. Han var stor i stort, men mindre stor i små saker. Men emot föreningen här så var han väldigt, väldigt givmild och på allt sätt. Det fanns inte en enda högtidsdag som inte han kom ihåg alla föreningar här. Och han var storsint och välvilligt inställd till alla. Han var nog en god husbonde, skulle jag säga. Kanske lite hög av sig. Men det var tidens sed. Jag tycker att minne av honom är ändå ganska ljust.
Han det här var en stor man inom släkten också. Alltså, han var ju, man direkt nu fysiskt går till en stor man, så han var ju väl 1,96 lång och mycket grovt och stadigt byggd och bekant för sin styrka.
Jag har inte några anekdoter, men jag kommer ihåg, jag tror att det var när Kyrkslättsocken fyllde 600 år. Och jag var då en 15 års flicka och jag såg när han kom in på den där festplanen i Jolkby. Mycket ståtlig med sin friherrinna Alix von Born. Och jag kan ännu se den framför mig. Det var en fin syn. Och senare i mina unga år sen vistades jag mycket i Östra Nyland. Och i Pärnå och Borgå och Lappträsk. Och hörde människor berätta om Ernst von Born. Vilken fin kämpe han var. Under lappotiden åkte han omkring ensam i sin bil, orädd. Och jag har fått det intrycket att han var en verkligt fin man.
Ja, många år i ordförande för Finlands automobilklubbs tävlingssektion. Och då var det årligen återkommande hangare, så tävling från sin Forsby-bil till hangare. Och då var han också med baron och hans baronessa. Och det var den tiden mycket elegant historia. Och när de kom till mål, de körde ungefär 300 kilometer runt. Och kom i mål så där 5-6-tiden och klockan 8 var det en elegant val på kasino med långa klänningar och elegant publik. Jag kommer inte ihåg, det var nog före kriget, det var någonting på 38-talet, 37-38 eller kanske däromkring 30-talet var det. I varje fall då hade von Born en mycket elegant bil, Marmon, en öppen bil som kostade en massa pengar. Då ville han inte köra utan han hade en chaufför.
Jo, jag ringer från en villa här på Kardrag. där jag som femåring träffade Ernst von Bohren. Det var under 1918. Och det där, han kom hit till vår villa tillsammans med några som vi kallade Antellerna. Det var några herrar som hette Antell. Och de kom hit för att gömma sig här för att sedan skida över isen till Estland. Där bildades det ur den där jägarbataljonen.
I Tyskland, ja.
Ja, och de kom hit. Och jag tror att jag genom att gallskrika, om nu inte precis rädda hans liv, så i alla fall hindrade dem från att söka efter honom. För han gömdes här uppe på vår vind i en lucka mellan tak. Och de röda hade inkvarterat sig här på Karra gård. Och de kom då hit för att också ta den här villan. Och de gick i våra garderober och där stack de med bajonetter och knivar dit in i mörkret på de garderoberna. Jag var så vetskrämd, jag satt på min mammas arm och jag gastade. Jag skrek så fruktansvärt. Deras ledare sa att få bort den där ungen och mamma sa att jag kan inte föra henne någonstans. Jag måste ju vara med själv. Och då blev han så nervös på det där skriket så han sa att nu, jag orkar inte mer, så nu går vi ner härifrån. Och de stod just under den där luckan i taket där alla hade klivit upp och gömt sig. Och så klampade de ner och sen dess så fick vår villa vara i fred. Han skickade, sen efter kriget så fick vi skicka han ett album med tack. Och där var Edelfelts, sådana bilder av Edelfelts tavlor.
Lennart Lövlund, du har i hela ditt liv så har du bott som granne till Sarvlax. Och din pappa var anställd av gården precis som de flesta i grannskapet. Och själv när du var ung så har du arbetat i trädgården. Men sen har du senare så har du då levt som oberoende granne till Sarvlax. Hur var det att vara i hans tjänst i trädgården då för mer än 50 år sedan?
Nu ja, nu gick det an. Man var ju under ögonen hela tiden. Så det var nog bäst att hålla sig till arbete och inte försöka slarva allt för mycket. I yngre år så deltog han i arbete. Ett handtag här och ett annat där. Så han var aldrig rädd att ta i om det gällde.
Så han kunde gårdens sysslor?
Nog kunde han det, men utbildning för jordbruk, det hade han ju inte. Han var ju jurist. Men han hade ju förvaltare, inspektorer som ledde arbete.
Hur var han att tala med?
I sak så var han väldigt klar och koncis. Men nog hade han alltid sin bestämda åsikt överlag. Det var han som var herre på teppan.
Ja, du säger att han hade sin bestämda åsikt. Det finns sådana som säger att han var direkt elak.
Ja, det skulle jag inte kunna säga att han var elak. Det var nu väl hans uppfostran som gjorde att han var van att bli åtlydd. Men direkt elak skulle jag inte kunna säga att han var.
Så att folk var vana att lyda?
Jo, om han bad om någonting så var det väl meningen att man skulle lyda. Och jag tror att det var så svårt att lyda heller inte, om det gällde. Men det skulle nog vara klara och rediga åsikter som man skulle ha och inte komma med något svepskäl eller dylikt, för det blev man nog hastigt genomskådad.
Var du rädd att gå och tala med honom?
Ja, som barn så var det ju klart. Det är ju klart det, att det var baronen som kom. Så det. Men inte som fullvuxen, inte var jag rädd för att tala med honom. Inte.
Man säger att Ernst von Born var den sista finlandssvenska hövdingen. Vad säger du till det?
Ja, hövdingar gestalt, om man nu tänker vad vi nu lägger in i ordet, så i sina välmaktsdagar så nu var han ju nära idealet, skulle jag säga. Nu var det ju någonting av hövdingar gestalt. Nu var det baronen som kom nu.
Wilhelm Ramsen, ni är systerson till Ernst von Born och kände honom också Bra, kanske bättre än många andra av syskonbarnen eftersom ni då har jordbruksutbildning som ingen annan hade. Hur kommer ni ihåg honom?
Ja, det är kanske i två repriser skulle jag säga. Alltså före kriget så var han främst min morbror och granne på sätt och vis. Och det där, och efter kriget hade jag faktiskt mycket att göra med honom både i kommunen och som jordbrukare och främst i lantbrukssällskapet.
Efter kriget så var ni arbetskamrater också inom kommunen. Ernst von Born var Bern- och kommunfullmäktiges ordförande och ni var samtidigt anställda av kommunen.
Jo, jag var kommunalstyrelsens ordförande och han var, och då hade jag oerhört mycket att göra med honom. Och jag kan nu säga att det var inte, för jag hade biskopen till morbror, om trots det som jag blev kommunal. Han var mycket emot att det där, att jag skulle komma till kommun, för han ville inte ha nya människor, unga människor, och han var överhuvudtaget mycket konservativ och det där, men kommuns övriga fullmäktige ville av allt döma ha med där, och då satt vi då i 4-5 år tillsammans där, och jag måste nog säga att han var oerhört trevlig och bra att ha att göra med. Dessutom var han ju uppoffrande sig direkt för kommunen, för att han fattades aldrig på mötena och skötte ordförandskapet mycket bra. Och alla var nöjda när han hade slagit klubban i bordet.
Var det han som bestämde?
Jo, jag skulle nog säga att han bestämde mycket i kommunen nog sist och slutet. Men inte som att han fick sin vilja genom att han fordrat för det, utan tvärtom att han fick den lirkad genom, skulle jag säga.
Han hade god övertalningsförmåga.
Mycket god övertalningsförmåga och dessutom ett mycket gott sätt att köta hela den här mötesförhandlingarna. Och ett argument som han mycket ofta när det inte blev mycket prat och diskussioner om någonting, så om anslag eller någonting, så visste han då igen att det här är lagen säger på det här sättet. Och det där, och hans stående tema som återkommer flera gånger var att jag har själv varit med och stiftat de flesta lagarna, så att det där, jag vet vad den säger och då kan vi inte gå utanför råd. Han var ju själv oerhört lagtrogen. Under förbudslagstiden drack han aldrig på fest någonting. Och det där, och under krigstiden så åt han ingenting som skulle vara utanför kupongen, annat än vad nu hans fru eventuellt lyckades smuggla in i hans mat som hon hade då fått med. Medvetet åt han ingenting olagligt. Och det där, och sen just vad det gällde lagar och bekräften, så återkom man hela tiden till att han själv stiftade lagarna. Många gånger hade det inte gått som jag vill, men att när en lag stiftas så ska den följas. Och därför har han ibland blivit kallad rö och ibland högerman, utan att egentligen ha frångått sin raka linje som han haft.
Mest inflytelserik var han kanske före krigen. Hur förändrades han sen efter kriget?
Han var ju efter kriget lika inflytelserik. Jag skulle säga att hans största image var genom att han då var både riksdagsman, ofta minister, dessutom Svenska Folkpartiets ordförande och ordförande för lantbrukssällskapet. Så samlade han i en person så mycket auktoritet, eller vad jag kan säga, att alla människor i Finland på den tiden beundra honom och tyckte att han var en svensk folkets hövding, som han ju faktiskt var. Vi har ju inte efter det haft någon motsvarande. Och i synnerhet lantbrukssällskapet var ju på den tiden jordbrukarnas, böndernas och småbrukarnas enda samlingsställe. Det var en stor institution. Jag vet inte om den gjorde så mycket, men att det var det enda stället de kunde samlas. Och deras vinter- och sommarmöten var ju så stora tillställningar att det var sällan så stor svensk uppslutning någonstans som där. Nu har ju lantbrukssällskapet förlorat genom att den här producentförbundet har ju gått upp istället och blivit den stora saken för jordbrukarna. Men på den tiden, och kanske tack vare Ernst von Born, så var den så pass stor historia. Jag vet att de mötena var överfulla av människor och så arena efteråt. Något av det är fantastiskt.
Ernst von Born var under hela sin tid som politiker en man som ville gagna det svenska kulturarvet, befästa svenskheten i vårt land. När han och hans hustru, som varande barnlösa, kom på tanken att donera Storsarvlax till Svenska litteratursällskapet att förvaltas för Svenska kulturfondens räkning, som det heter, ville han gagna det svenska kulturarvet och genom donationen låta avkastningen komma till fromma för svensk odling i Finland. Det här är någonting som vi har anledning att känna mycket stor tacksamhet för. Men Borns testamente var mycket karakteristiskt för honom också så tillvida att han ville bevara familjetraditionen. Han ville bevara Sarvlaks traditioner som herrgård, och då bestämde han att Sarvlax skulle bevaras som en levande herrgård, ostyckad och fortbestående som en helhet. Och därför tillkom en mycket unik bestämmelse om att huvudbyggnaden ska få disponeras av någon ättling till Victor Magnus von Born, alltså Ernsts far. Och dispositionsrätten skulle företrädesvis ges åt en person, jag citerar, som kan anses lämpad att pietetsfullt vårda sig om det gamla hemmet och dess traditioner. Citatet slut. På det här sättet ville Born dels främja svensk odling i Finland, dels bevara sin släkts och sin gårds traditioner.
Ja, Ernst von Born tittar ut över det här rummet här på Sarvlaks gård, och Henrik Vea Heikel med familj, ni är nu då slottsherrar här. På vilket sätt påverkar den här personen som från fotografiet tittar ut här över det här rummet ännu livet här?
Ja, det är kanske lite svårt att precisera hur han påverkar. Det är ju, kan man ju säga, hans förtjänst, eller hans, ja, hans förtjänst att vi bor här. Min hustru och jag, du sa familj, men vi är nu bara på tumman hand. Det var ju han som i avsaknad av egna bröstarvingar i sitt testamente bestämde att om någon, om möjligt, skulle någon av hans fars ättlingar bebo slottet. Och i det här skedet är det nu jag som har bott här i, vad blir det, 8 år vid det här laget ungefär. Och nu präglas ju tillvaron rätt mycket. Bland testamentsbestämmelserna fanns ju också det att man skulle visa gästfrihet vid förekommande besök av konstintresserade och andra intresserade. Ett ganska diffust uttryck, andra intresserade. Och det har ju gjort att det kommer ganska många besöksgrupper. Och för alla besöksgrupper så brukar jag ju alltid repetera detta. Hur han testamenterar gården till Svenska litteratursällskapet och hur det kommer sig att jag bor här. Jag är ju faktiskt den första oadliga som bebor det här slottet. Och det här, så står ju hans porträtt här i biblioteket. Hans och Fredrina Alex von Borns porträtt. Så att nu har vi ju en ständig påminnelse om honom.
Du kände honom personligen. Hur kommer du ihåg honom?
Visst kände jag ju honom. Han var min tjutsliga morbror. Och sen barnsben så var jag ju van att en eller två gånger per år åtminstone träffa honom. Men oftast var det ju i större sammanhang där det fanns massor av andra farbröder och tanter omkring honom. Och jag som en liten, mer eller mindre osnuten kille fick hålla mig på sidan. Så det var först när jag kom upp i studentåren som jag då hade lite mera, ska vi säga, direkt personlig kontakt med honom. Jag var några gånger med honom på jakt. Och där fick man ju lite mer kontakt och kanske en personligare uppfattning om honom. Och han var, tycker jag åtminstone, ofta rätt dominerande i ett sällskap. Han syntes och han hördes, han hade en kraftig röst. Och det här, jag vet att min mamma och flera andra av hans systrar i mycket hög grad anlita sig av honom när det gällde råd i juridiska frågor. Och också annars har jag nog ett intryck av att han i mycket hög grad var en sån där stöttepelare för syskonskaran. Och jag kommer ihåg från min barndom att mamma och pappa i den mån de nu diskuterar politik så gällde det ofta just Ernsts insatser i politiken.
Göran Stiernskantz, ni har skrivit en ganska diger biografi om Ernst von Born. Varför kom den här boken till?
Saken är den att jag i snart 30 år har varit inkopplad på Sarvlags förvaltning. Under den tiden har jag lärt mig en hel del, inte bara om Sarvlags utan också om Ernst von Born. Born hade också lagt upp ett för våra förhållanden mycket stort arkiv. Och när det arkivet var katalogiserat färdigt för några år sedan föll jag för frestelsen att använda det arkivet och skriva den bok som ni nu åsyftade.
Och hur den politiker är Ernst von Born nu när man granskar honom så här 30 år drygt efter hans död?
Ser vi det rikspolitiskt så framstår Born som en mycket säregen politisk personlighet så tillvida att han konsekvent under hela sin tid som politiker mellan 1919 och 1954 värnade rättssamhället. För Born var den juridiska aspekten, våra grundlagar och våra, inte bara deras paragraf utan också deras anda, den bas som han så att säga byggde på som politiker. Det här tog sig kanske det mest konkreta uttrycket under de så kallade Lappo-åren på 1930-talet när Ernst von Born var en oförskräckt motståndare till Lapporörelsen. Han tvekade inte att göra sig impopulär. Han var helt kompromisslös då, liksom i många andra sammanhang. Och min uppfattning är den att han tillsammans med några andra var nog dem som inte bara stävjade Lapporörelsen utan som bidrog också till att Lapporörelsen och dess biverkningar mycket snabbt eliminerades. Ernst von Born skrev ju sina memoarer kort efter kriget och på sista sidan säger han där att hans livs bärande melodi har varit att tänka fritt, att tänka rätt och att handla rätt. I den här mycket enkla satsen ryms egentligen hela hans filosofi som politiker, om jag så vill säga. Han var nog en imponerande personlighet, tycker jag.
Jan-Magnus Jansson, vilken är din personliga bild av Ernst von Born?
Jag vill då först säga det att jag var för ung och inträdde för sent i politiken för att ha en egentlig personlig bild. Jag har faktiskt ett minne från min barndom eller skolålder som har präglat sig mycket starkt in i mitt minne därför att jag bodde i samma trappa som Ernst von Borns Helsingforskvarter. Det var under Lappåren och hans dörr bevakades ständigt av polis eller av andra vakter. Man fick från början en bild av hans omstridda ställning i samhället. Själv var jag, efter alla mina krafter, var jag anti-Lappo-inställd, så jag beundrar naturligtvis honom kolossalt. Men jag hade egentligen aldrig någon större personlig beröring med honom. Då han andra gången blev partiordförande 1956 så var det ungefär samtidigt som jag inträdde i politiken och han avgick efter ett år.
Som före detta partiordförande och politiker, vad har du för uppfattning om honom som politiker och partiets man?
Jag tror att han kom att spela en roll som han kanske egentligen inte själv hade avsett att spela, nämligen som ett slags genombrottsfigur för partiets mer liberala orientering. Ernst von Born var väl i grunden konservativ, men han var ju en utpräglad rättskämpe, och angreppen mot rättsordningen kom ju då ifrån den yttersta högern, så att han fick lov att samarbeta med de liberala folkelementen, och då speciellt inom SFP. På 20-talet hade ju Folkpartiet varit ett ganska högerbetonat parti. Och den här linjen kom han ju sedan att följa ganska långt. För honom var naturligtvis det viktigaste språket, och han stod ju för partiets ledning under det språkstidens svåraste år. I det sammanhanget tror jag nog att det var väldigt viktigt att ha en samlande och respekterad gestalt som von Born var, för att i den situationen gavs det väl inte så mycket plats för kompromisser. Sen var det ju något av en tragedi att han kom att falla på nyorienteringen efter kriget. Han kunde enligt min uppfattning nog i och för sig väl ha, så att säga, hängt med i Folkpartiets ledning. Men det var ju hans verksamhet som inrikesminister under slutet av kriget som blev angripen efter vapenstilleståndet. Sedan blev han ytterligare en gång, så att säga, återupprättad 1956. Det var förresten liberala element inom partiet som då tog initiativ i en mycket förvirrad situation, men då blev hans insats ju kort.
Men var det i brist på någon annan?
Det var mycket i brist på någon annan. Det var en situation som uppenbarligen partiets ledning inte hade förutsett när Törngren drogs tillbaka och det inte fanns några andra namn. Så att jag tror att von Born, så att säga, var den rätta mannen för sin tid. Han integrerade partiet väl på den tiden, och han åtnjöt respekt i olika läger.
I Göran Stiernskants bok Ernst von Born, den sista hövdingen, från den här boken vill jag ta ett citat som du kanske kan kommentera. Ernst von Borns stora begränsning som politiker var att han inte förmådde lösgöra sig från sina principer. Han saknade förmågan att tänka om.
Det ligger säkert någonting i det här, och Stiernskants har ju pejlat von Borns gestalt väldigt noga. Jag skulle kanske formulera samma sak på det sättet att han inte egentligen var någon nytänkare, utan han var en status quo personlighet av födsel och ohejdad vana, så länge det gällde att försvara någonting, rättsordningen, svenskheten, fosterlandet till exempel, så var han i sin rätta roll. Men när det gällde att dra nya linjer så var han svagare.
Ännu apropå den här boken, den har ju titeln Ernst von Born, den siste hövdingen. Är han den sista hövdingen, och i så fall i vilken bemärkelse?
Det beror lite på vad man menar med hövding. Nu ligger det väl mycket berättigat i det här att von Born uppfattades av de finlandssvenska väljarna och partimedlemmarna som en person som man hade ett visst avstånd till men så upp till. Och det är väl vad man menar med en hövding. Och senare partiordförande har väl inte varit så angelägna om det här draget. Jag gjorde en hel del själv för att komma bort ifrån det, tror jag. Men det är så att jag tror att den som är SFP-ordförande alltid blir lite hövding. Därför att partiets dominans är ändå så väldigt stor på finlandssvenskt håll. Och då blir den personlighet som står i spetsen för partiet medlem mindre upphöjt i en sådan position. Vi ska se om Taxell klarade att inte vara hövding.